Häktad på sagolika skäl. Av Lena Holfe. Inläst av Anders Mossling för Saga. Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma hur domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt ska tillämpa rättsregler i särskilt fall. Regeringsformen, 11 kapitlet, paragraf 2. Kapitel 1. Tyst, sa han, och båda slutade andas. Det fanns inte mer syre i våningen att förbruka. Den föreföll vakuumpackad. Inte ens den fula guldfisken i sin runda skål fräste luft omkring sig som den brukade. Ett skrapande ljud hördes utifrån den korridorliknande och smala hallen. Och efter intensiv koncentration kunde båda höra att ljudet uppstått därför att någon från farstun sökte stoppa in en nyckel i nyckelhålet utan framgång. Vad fan är det? Frågade hon, och trots att hon ansträngde sig för att verkligen vara tyst lät hennes fyra ord som en mindre rivning av ett stenhus. Håll käften, fräste han. Han liksom slängde orden över axeln då han begav sig ut på tur som en annan norrman. Tassande på tå tog han sig naken fram till ytterdörren. Hon kunde tydligt se hur han stelnade till efter att ha pressat sitt högra öga in i spiongluggen. Och även hans begynnande 30-årsvalkar runt magen föreföll förstenade. Det är Liselott, viskade han då han återkom till älskarinnan i sängen. Älskaren var nu avslöjad. Han skulle med all förutbestämd säkerhet hängas i sina ögonfransar i takkronan ovanför det pampiga matbordet i den utsökta Östermalmsvåningen. Där skulle han få tillbringa resten av sitt liv, dinglande med benen, oaktat att han förutom att han var en skitstövel, även var far till Liselotts två barn. Hans sinnesfrid återkom en smula, då han insåg att Liselott faktiskt inte skulle kunna ta sig in. Den försiktige generalen hade låst med sin nyckel inifrån och lämnat den där. Hennes nyckel skulle inte kunna tränga in till den åtråvärda kolven och han skar ner sig själv från takkronan. Det ringde på dörren. Tre kraftiga, målmedvetna signaler. Ska du inte öppna? Frågade älskarinnan där hon låg nerbäddad i Liselotts säng och med täcket så högt uppdraget att hon knappt tillät nästippen titta fram. Är du inte klok? Frågade mannen retoriskt, ungefär som när man frågar en före detta långhårig om han klippt sig. Dumma frågor borde kräva dumma svar. Vad skulle han säga? Jo visst, vi tar och släpper in Liselott och hon dansar ut i köket och brygger oss varsin stärkande hälsodryck. Tar dig lamt i handen, hälsar och säger något om att det är förtjusande att träffa sin mans väninnor. Men ni är ju inte tillsammans, eller hur? Det har du ju sagt. Älskarinnan lät med ens både tvivlande och upprorisk. Det är vi inte heller, fräste han ännu mer irriterat. Det ringde på dörren. Sex signaler, alla lika målmedvetna. Mannens huvud exploderade. Idéerna kilade som pilar kors och tvärs mellan vänstra och högra hjärnhalvan. Alla visserligen lika dåliga. Och han kunde inte se någon lösning ur sitt dilemma. Om han gömde älskarinnan under sängen måste hon stanna där minst till midnatt. Och risken att hon inte höll käften eller plötsligt började nysa var stor. Han svettades. Ljuden utifrån farstun avtog. Och därmed avtog hans ymniga svettningar. Som han inte var van vid, mer än då han joggade Djurgården runt. Det brukade han göra dagligen. Och hemma hade han en hel lev ett nytt livgarderob. Allt ifrån skiddressar till karatekläder och allt motionerande gick ut på att han skulle orka kröka och älska och att de där 30-årsvalkarna en dag skulle försvinna. Vad fan gör hon hemma så här dags? Muttrade han. Ni är väl inte ihop? Försökte älskarinnan alias Kerstin Westermark. En mycket vacker kvinna.